Seriemördarpodden, Bobby Jolong, del 1. Det här avsnittet är skrivet och berättat om mig, Dan Hörning. Klippning av David Dabba Persson. Varning för sexuellt våld i det här avsnittet. Bobby Jolong är kanske den seriemördigaste seriemördaren. Han är schablonen av en seriemördare. Vi ska prata mycket mer om Bobby Joe i kommande avsnitt. Och inte så mycket i det här avsnittet. Men jag vill nämna det här. Han har också stora likheter med Erons. Ungefär lika stort antal offer. Och han är också en serievåldtäktsman. Men innan vi ska börja historien tänkte jag bara nämna att jag länge har funderat på att göra någonting speciellt för er som sponsrar Seriemördarpodden på Patreon. För min andra podd Palmemordet så har jag ju Palmevandringen med middag och barhäng den 28 februari varje år. Jag har försökt komma på någonting liknande för Seriemördarpodden men inte lyckats. Men nu tror jag att jag kanske har kommit på någonting. Jag tänker att vi startar i lite mindre skala och ser vad det blir. Så är ni sponsorer på patreon.com, sök på Seriemördarpodden, så håll utkik efter meddelanden och läs er Patreon-mail, alltså den mail som ni har registrerat på Patreon. Läs den här. Om ni sponsrar på Patreon så får ni också tillgång till Seriemördarpodden Premium, det är alltså 3 extra avsnitt varje månad, bland annat vår 6 avsnitt långa serie om Albert Fish som många gillar. Om ni bara vill ha tag i Seriemördarpodden Premium kan ni få tag på den på podme.com och då kostar den 29 kronor i månaden. Men det här är historien om Bobby Jolong. Och den utspelar sig i området Tampa Bay i Florida i USA. Området domineras av Floridas tredje största stad, Tampa. Tampa ligger i Hillsborough County. Tampa hade en befolkning på 393 000 personer 2018. När vår historia utspelar sig, främst 1984, var det ungefär 275 000 människor i Tampa. Vi pratar alltså en stad i Malmö storlek, ungefär. Den 13 maj 1984 hittas en kvinna död i Hillsborough County. Det är mors dag. 2 tonårspojkar är ute sent på eftermiddagen på en åker nära I-75 sydöst om Tampa. De märker en vidrig lukt. De bestämmer sig för att undersöka ett bygge som lukten verkar komma ifrån. De hittar någonting i gräset. Det ser lite svartnat ut. Först tänker de att det kanske är en död hjort eller en död ko. Men snart inser de att det är kvarlevorna av en vuxen, naken kvinna. Pojkarna springer omedelbart iväg för att hitta sina föräldrar. Anna Flowers berättar i sin bok Bound to Die följande. Citat Anna Flowers. Kroppen hade legat på platsen i 3 dagar. Den var full av likmaskar, särskilt runt ansiktet. Därför var den svår att identifiera. Hon låg med ansiktet neråt. Hennes händer var bundna, ganska löst, bakom ryggen, kanske med 20 cm mellan dem. En strypsnara var dragen 3 gånger runt hennes nacke. Snaran var antingen ett koppel eller en hängsnara. Nedbrytningen av kroppen hade gått fort. Floridas starka sol och insekterna hade gjort stor skada på den. Kapten Gabe Terry och konstapel Lee Baker från Hillsborough County Sheriff's Office kom till platsen. Hillsborough County Sheriff's Office förkortas HCSO. Lägg det på minnet, för vi kommer tala mycket om HCSO. Det är alltså countys polis utanför tätorten Tampa. Inne i själva Tampa finns Tampa-polisen. Kapten Terry och konstapel Baker undersökte kvarlevorna och konstaterade att innan kvinnan hade dödats hade hon misshandlats mycket svårt. Hon hade ett väldigt stort antal blåmärken. De noterade också att repet runt hennes hals var inte alls ett likadant rep som det som höll ihop hennes händer. Ett vitt silkestyg hittades under kvinnans ansikte. Det hade förmodligen varit en munkavel. Polisen kunde också konstatera att kvinnans höft hade knäckts, förmodligen i syfte att kunna sära på hennes ben onaturligt mycket. Benen stack i princip rakt ut åt sidorna, förmodligen för att chocka den som hittade henne. Terry och Baker antog att kvinnan hade blivit våldtagen, men lämnade det till obduktionsläkaren att avgöra. Det här fallet har jämförts med Black Dahlia på grund av den här konstiga utplaceringen av kroppen med den knäckta höften. Black Dahlia gjorde vi i Mördarpodden som Svarta Dahlian. Kan ni lyssna på där? Kapten Gabe Terry, den här ene polismannen som var först på plats här, har skrivit en rapport om hela det här fallet. Rapporten heter Bobby Joe Long Serial Murder Case, A Study in Cooperation. Den finns tillgänglig på nätet. Den är ganska teknisk, men väl värd att läsa och är en av de viktigaste källorna för det här manuset. Kapten Terry kallar rapporten för Study in Cooperation eftersom följande polisavdelningar var inblandade i seriemördarutredningen. Först HCSO, sen FBI, Tampa-polisen, Pasco Countys skriftkontor och delstatspolisen i Florida, så fem polismyndigheter. Vi ska följa de här fem polismyndigheternas förmåga att samarbeta under de här avsnitten. Och samarbetet fungerade anmärkningsvärt bra, mycket bättre än vad det brukar göra i sådana fall som jag berättar om. Och därav Kapten Terrys titel. Kapten Terry berättar att det här första offret kunde identifieras som Ngun Thi Long. Ngun var från Laos och var 20 år gammal. Hon var anställd som nakendansös på en bar på Nebraska Avenue i staden Tampa. Baren hette Sly Fox Lounge, alltså sluga rävens tillhåll. Ngun jobbade kvällstid och var inte den som sa nej till en drink eller att bli hög. Ngun hade senast blivit sedd i våningshuset hon bodde i. Hon hade varit borta i 3 dagar, men ingen hade anmält hennes saknad. Innan vi går vidare måste vi tala om området när Ngun jobbade runt Nebraska Avenue. Det hade stora likheter med området som Gary Ridgway härjade i, precis samtidigt som den här historien utspelar sig. Ni kanske minns The Strip från avsnitten om Green River Killer. Det här området kallades också förvirrande nog för The Strip, och i ett område i Tampa med strippklubbar, barer, prostitution och droger. Och det är ett ställe där folk kan råka ut för lite vad som helst. Hillsborough County hade i genomsnitt 30-35 mord per år på cirka 850 000 invånare 1984. Det är mycket jämfört med Sverige, men det är inte supermycket för att vara USA. Det hade hänt att mordoffer ibland hittades bundna, men inte på det här sättet. Kapten Terry hade just varit inblandad i en svår mordutredning där han hade fått hjälp av FBI och deras kriminallaboratorium. Eftersom hans kontakt med FBI var så färsk bestämde han sig för att skicka in alla bevis han kunde hitta här på platsen direkt till FBIs laboratorium i Washington DC. Han visste också att om han skickade bevisen i handen på en av sina poliser skulle gå mycket snabbare än om han försökte använda posten eller något annat sätt att få bevisen till Washington. Kapten Terrys plan och kontakter fungerade perfekt och FBI blev inblandade i det här mordet och den kommande seriemördarutredningen redan från första början. Det visar att kontakter är väldigt bra att ha, och Gabe Terry hade bra kontakter. Kriminalteknikerna kunde avgöra att Ngun hade varit död i 48-72 timmar när hon hittades. Hennes kläder och hennes personliga tillhörigheter hittades aldrig. Polisen hittade däckspår från en bil som hade däck från 3 olika tillverkare. Alla däcken var slitna och borde vara lätta att identifiera om man kunde hitta rätt bil att matcha dem mot. Även däckavtrycken skickades till FBI. Knoparna på repen bedömdes vara primitiva, enkla knopar som vem som helst kunde göra. Det var inga diamantknopar direkt. Man kunde inte dra några slutsatser om gärningsmannens yrke från knoparna. 1984 var lite för tidigt för DNA. Det första DNA-fallet inträffade 1985 och inte i USA. Men fiberanalys var det hetaste inom kriminaltekniken. Mordutredarna vid HCSO, alltså Hillsborough-polisen, samlade noggrant in fibrer och hårstrån från platsen. En speciell typ av röd nylonfiber hittades på en bit tyg nära Neguns kropp. Kriminalteknikerna kunde avgöra att de här fibrerna kom från en matta, förmodligen från en golvmatta i en bil. Teorin var att gärningsmannen hade kört Negun till fyndplatsen, antingen död eller levande, och att golvmattan i bilen var det sista hon var i kontakt med innan hon slängdes ut i terrängen. Kapten Terry visste att just fibrer från dörrmattor i bilar var ett vanligt fynd på kroppar som hade dumpats på avlägsna platser. Det bästa exemplet Terry kände till var fallet Wayne Williams, The Atlanta Child Murderer, som ni kunde se i Mindhunters på Netflix säsong 2 och som förstås kommer senare i seriemördarpodden. Polisen konstaterade att med största säkerhet körde gärningsmannen en bil med en röd golvmatta. Rättsläkaren Charles Digg utförde obduktionen. Han kunde konstatera att Negun mycket riktigt hade blivit våldtagen innan hon dog. Under obduktionen hittades ett stort öppet sår i Neguns ansikte. Dödsorsaken bedömdes ändå vara strypning. Media var inte särskilt intresserade av att en naken dansös hade blivit mördad. Bernie Ward skrev i sin bok In the Mind of a Monster att lokaltidningen Tampa Tribune hade en liten notis på sidan 9 om mordet på Negun. Kom ihåg att Tampa alltså är en stad i Malmös storlek och här en kvinna blivit brutalt tortyrmördad. Ingen lägger riktigt märke till det utanför polismyndigheterna. Kapten Terry försökte nu samla ihop så mycket information som möjligt om offret. Utredningen visade att Negun var en missbrukare, men hon försökte få rätsida på sitt liv. Hon hade nyligen börjat samla ihop pengar för att resa hem till sin familj i Kalifornien och lämna livet på The Strip bakom sig. Eftersom hon inte hade en bil lyftade Negun ofta, och det vet vi ju att man aldrig någonsin ska lyfta. Det sista vittnet som hade sett Negun såg henne lämna en bar som heter CC's. Neguns pojkvän hade anmält henne försvunnen och det hade hjälpt polisen att identifiera henne. Polisen kom ihåg att den vanligaste gärningsmannen är en partner, så de betraktade pojkvännen som misstänkt. De kontrollerade hans alibi och det var vattentätt. Pojkvännen berättade att de flesta hade väldigt svårt att uttala Neguns namn. Förmodligen har jag också det. Alla brukade kalla henne för Lana. Hon har gått till historien som Lana Long. Det här var verkligen inget särskilt fall för HCSO. På grund av The Strip blev unga kvinnor ibland mördade i Tampa på 80-talet. Det ovanligaste med fallet var att FBI hade halkat in på ett bananskal precis i början av utredningen. Och så förstås det här sättet hon hade blivit utplacerad på av gärningsmannen. Mordutredarna jobbade fortfarande väldigt aktivt med det här fallet när nästa kropp dök upp. Och det hände bara 2 veckor senare. Den 27 maj 1984, mitt på dagen, hittades kroppen av en ung vit kvinna. Den här andra kroppen hittades i en lantlig del av östra Hillsborough County. Kvinnan var naken. Det låg kläder nära hennes kropp. Hon låg på rygg. En av poliserna har berättat att han hade tänkt på mordet på Negun varje dag. Han tänkte direkt när han hörde att en ny kropp hade hittats att han verkligen hoppades att den här nya kroppen inte skulle vara bunden. Det var så pass ovanligt. Om nästa kropp var bunden kände polismannen att då handlade det här om en seriemördare. Offer nummer 2 var bunden. Händerna var bundna vid midjan och även hon hade ett rep runt halsen. Det fanns en stor skillnad mot Negun. Den här kvinnan hade fått halsen avskuren. Hon hade även fått ett stort antal slag mot huvudet. Repet som band kvinnan var en klädlina. Samma rep hade använts för att binda hennes hals och hennes fötter. Repet runt halsen var mer en strypsnara än ett koppel. Repet som satt i strypsnaran var ungefär en meter långt, kanske långt nog, för att hänga någon. Repet var avskuret. Det skulle senare visa sig vara avskuret av samma kniv som hade skurit av kvinnans hals. Och det fanns även skärsår på hennes kinder och axlar. En grön t-shirt i manlig storlek hittades även i kontakt med kvinnans kropp. Det var så tydligt att det var en mans t-shirt, inte hennes. Polisen samlade in hår och fibrer från kroppen. Däckspår hittades på en grusväg 2 meter bort. En bil hade vänt där. Polisen gjorde noggrant gipsavgjutningar av spåren. Ett däckspår hade ett tydligt avtryck av bokstaven V som i Viktor. Polisen hittade även ett enda barfota fotspår. De gjorde en gipsavgjutning av det också. HCSO-poliserna trodde omedelbart att det här mordet hörde samman med mordet på Ngun. Rättsläkaren kunde konstatera att kroppen hade legat i 8-10 timmar innan den upptäcktes. Offer nummer 2 hade blivit våldtagen. Den officiella dödsorsaken var strypning och svåra skallskador. Polisens tekniker gjorde en teckning av kvinnan och den släpptes till media i syfte att identifiera henne. Det fungerade utmärkt. Kvinnan var Michelle Denise Sims, hädanefter kallad Sims, 22 år gammal, också hon från Kalifornien. Faktum var att hon hade kommit till Florida bara 2 dagar tidigare, förmodligen för att sälja sin kropp på The Strip. Utredningen visade att Sims hade setts för sista gången när hon pratade med 2 män nära Kennedy Boulevard just i prostitutionsområdet The Strip. Den här brottsplatsen var mycket färskare än den förra. Ngun hade ju legat i 3 dagar men Sims bara i högst 10 timmar. Fiberbevis försvinner oerhört fort och sannolikheten att hitta några fibrer minskar för varje dygn som går. Men chansen att hitta någonting av värde den här gången var alltså betydligt större än förra gången. Samtliga bevis skickades till FBI i Washington. FBIs fiberexpert kunde snart konstatera att samma röda mattfibrer hittades på Sims kropp som i det förra fallet. Sims och Ngun hade båda varit i kontakt med exakt samma bilmatta. Experten hittade också en annan typ av röd mattfiber. Det innebar att mördaren körde en bil med 2 röda bilmattor av olika fabrikat. Det fanns spermafläckar på Sims kläder. De visade sig av blodgrupp AB. Nu visste polisen vilken blodgrupp mördaren hade. Trodde de i alla fall. Eftersom det här var på den tiden när man inte hade insett att blodgruppen i sperman kunde skilja sig från blodgruppen i blodet. Det här utspelar sig bara lite mer än 3 månader innan Andrei Chikatilo grips för mord men släpps eftersom han hade just olika blodgrupp i sperman och blodet. Hans blodprov matchade inte hans sperma, varpå han fick gå fri. Det kostade ett stort antal människor livet, men det ska vi återkomma till i avsnitten om Chikatilo som kommer senare i seriemördarpodden. Hårstrån hittades på Sims som inte var hennes egna. Utan DNA var hår någonting av det bästa man kunde hitta. Hår kunde matchas mot enstaka individer med stor säkerhet. Håret var brunt av medellängd och kom från en vit man. Informationen som gick att utläsa ur håret samt information om de röda mattfibrerna skickades ut till berörda polismyndigheter men hölls hemliga för pressen och allmänheten. Mördaren skulle inte få reda på vilken bevisning polisen hade tillgång till. FBIs däckexperter, ja, FBI har däckexperter, kunde först meddela att det var samma däckavtryck som vid det förra mordet. De kunde också berätta att de hade identifierat höger bakdäck på bilen som ett däck av märket Goodyear Viva. Det var ett vanligt däckmärke. Framdäcken var båda av ett annat märke som också var väldigt vanligt. Men det vänstra bakdäcket fanns inte i FBIs däckregister. Och det var väldigt ovanligt. FBI hade med åren blivit väldigt bra på däckanalys och nu blev de riktigt förvånade. FBI kunde inte avgöra vad det var för däck. De hänvisade till en legendarisk däckexpert i Akron i Ohio, alltså en civilist. HCSO tog däckavtrycken till Ohio. Däckexperten förstod att FBI inte hade lyckats identifiera däcken. Det här var ju ett Vogue-däck, ett mycket dyrt däck, som bara användes för Cadillacer. HCSO köpte in ett mycket dyrt Vogue-däck och fotograferade det i detalj. FBI fick kopior. FBI-agenten Malone, som ledde fallet från FBI:s sida, visste nu att det var samma gärningsman som hade dödat Nguyen och Sims. Han bestämde sig för att vända sig till Behavioral Science-enheten hos FBI. Ja, det är Mindhunters. Och det här fallet kan kanske till och med dyka upp i en kommande säsong av tv-serien på Netflix. Mindhunters fick en rapport från Agent Malone och HCSO. Och med hjälp av den tog de fram en gärningsmannaprofil. Det råder olika meningar om när Mindhunters blev inblandade i det här fallet i källorna. En säger att det är här, men en annan säger att det är efter den fjärde kroppen har hittats. Kapten Terry håller med och säger att det skedde efter den fjärde kroppen. Så vi kommer att lita på kaptenen och sparar gärningsmannaprofilen tills vi har fyra kroppar. Det kommer tyvärr inte att dröja särskilt länge. Det tog inte ens en månad innan den tredje kroppen hittades. FBI-agenten Malone blev nu riktigt orolig. För det var ovanligt att en seriemördare slog till så här ofta. Den tredje kroppen tillhörde en ung kvinna. Hon hittades på en apelsinodling i sydöstra delen av Hillsborough County den 24 juni 1984. Hon var fullt påklädd. Hon hade legat där ett bra tag och förruttnelsen var långt gången. Det hade faktiskt gått så långt att kvinnan och hennes kläder tillsammans vägde 12 kilo. Författaren Ward beskriver kroppen som i det närmaste flytande. Det är varmt i Florida i juni. Det fanns ingen rep på platsen och kroppen hittades inte vid en väg som de två tidigare offren. Till en början trodde polisen inte att det hade något som helst samband med seriemördaren de letade efter. Kvinnan identifierades som Elizabeth Ludenbach, hädanefter kallad Ludenbach. Hon var 22 år gammal och hon var anställd vid löpande bandet på en fabrik. Det sista vittnet som hade sett Ludenbach hade sett henne när hon gick ut för att ta en promenad vid 19-tiden den 8 juni, alltså bara 16 dagar innan hon hittades. Och det visar ganska tydligt hur fort kroppar förruttnar på sommaren i Florida. Och det kommer att påverka det här fallet en hel del. Ludenbachs pojkvän förhördes rutinmässigt, men polisen blev lite mer uppmärksam när han misslyckades i ett lögndetektortest. Ludenbach hade inga brottsregister, hon var inte känd av polisen. Inte mycket i det här fallet stämde överens med de två tidigare morden. Kapten Terry fortsatte att skicka bevis till FBI för att få hjälp och hade fortsatt bra kontakt med FBI. Han fick hjälp, men han tyckte det här fallet var så olikt de två tidigare att han inte ens bad FBI att jämföra bevisen med fallen Sims eller Nguyen. Det kom fram att Ludenbach och hennes vänner ofta hängde på krogarna på The Strip för att dricka öl. Men hon verkade fortfarande inte ha någonting att göra med narkotika eller prostitution. Vittnen beskrev Ludenbach som blyg och tillbakadragen. FBI rapporterade tillbaka till HCSO och kapten Terry att Ludenbach faktiskt var den okände seriemördarens tredje offer. FBI rapporterade tillbaka till HCSO och kapten Terry att Ludenbach faktiskt var den okände seriemördarens tredje offer. De hade jämfört bevisen ändå och de hade hittat röda mattfibrer som matchade de två tidigare morden. Och en anledning till det var att det var samma kriminaltekniker som var inblandad på FBI-sidan. Och kapten Terry påpekar i sin rapport att det är oerhört viktigt i en seriemördarutredning att det är samma människor som hanterar samma arbetsuppgifter. Att alltså samma kriminaltekniker tittar på alla fallen. Det kan ju låta självklart, men det har säkert varit så i massor av fall att det inte har hänt. Sommaren gick och blev till höst. Inga fler kroppar dök upp. HCSO och FBI jobbade vidare. De visste att om de hittade en misstänkt och dennes bil skulle fallet vara löst. Allt de behövde var det ovanliga däcket av märket Vogue eller den röda bilmattan. Men det dröjde ända till den 7 oktober 1984. Innan den fjärde kroppen hittades. Det var det första offret som var afroamerikan. Hon hittades nära gränsen mellan Hillsborough County och Pasco County. Hon låg bredvid en grusväg som ledde in till en boskapsranch. Alla hennes kläder, utom hennes BH, låg bredvid henne på marken. BH:n hade knutits fast vid grinden vid grusvägens början. Hennes huvud var svårt förruttnat, betydligt mer än resten av hennes kropp. Hennes ansikte kryllade av likmaskar. Kroppen identifierades med fingeravtryck. Hon fanns nämligen i polisens register. Hon var Chanel Devon Williams, 18 år gammal, och hon hade just släppts ur fängelset där hon hade suttit för prostitution. Polisen utredde Williams sista dagar. En annan prostituerad, som var Williams vän, hade sett henne den 30 september, alltså bara en vecka tidigare. De hade stått tillsammans, som de ofta gjorde, på Nebraska Avenue, när en bil hade stannat och en man hade börjat prata med dem. Han valde ett tag mellan de båda kvinnorna, men valet föll till slut på Williams vän. De båda kvinnorna hade hyrt ett hotellrum tillsammans. Williams vän och den här mannen hade åkt iväg mot hotellet i mannens bil. Williams vän hade sagt åt Williams att ta det försiktigt och gå långsamt tillbaka till hotellrummet och stämma av läget om en halvtimme eller så. Men det var inte Williams vän som var i fara. Den här mannen var en vanlig torsk. Men Williams själv kom aldrig fram till hotellet. Det var bara 300 meter från platsen där vännen blev upplockad till hotellet. Williams var stamkund på en gaybar i Tampa. Gästerna på gaybaren förhördes av polis, men det spåret ledde ingen vart. Den tekniska bevisningen skickades till FBI som vanligt. Obduktionen visade en stickskada i nacken och att Williams hade blivit strypt. Men inget av det var dödsorsaken. Hon hade dött av ett skott, också det i nacken. Det såg ut som en regelrätt avrättning. Williams hade också blivit våldtagen. FBI hittade båda typerna av röda mattfibrer på Williams kropp. De hittade också könshår från en man och sperma med blodgrupp AB på hennes kläder. En noggrannare undersökning visade att sperman inte matchade sperman de hade hittat på Sims kläder. Men eftersom båda kvinnorna hade varit prostituerade ansåg polisen att det inte var otänkbart att den ena sperman var från en i sammanhanget relativt oskyldig man. Mattfibrerna matchade. Både FBI och HCSO var nu helt övertygade om att det var samma gärningsman. En helt okänd seriemördare som nu hade fyra liv på sitt samvete. Och det var alltså den fjärde kroppen, så nu är vi säkra på att Mindhunters har gjort en gärningsmannaprofil. Agenterna på Behavioral Science Unit trodde att offren alla hade varit beroende av andra människor för att kunna förflytta sig och att de hade blivit upplockade inne i själva Tampa. Det innebar att gärningsmannen ägde eller hade lånat en bil. Offren verkade slumpmässigt utvalda. Gärningsmannen hade tagit till övervåld. Fler av offren hade utsatts för mer våld än vad som krävdes för att döda dem. Mindhunter sa att gärningsmannen troligen var en vit man, att han var runt 25 år gammal, att han var social, att han var extrovert, manipulativ och organiserad. Han kunde fungera normalt i samhället, men han var benägen att ta konflikter och diskussioner. Han var självcentrerad, han visade få eller inga känslor och han var troligtvis psykopat. Gärningsmannen var narcissist och ville alltid stå i centrum för uppmärksamheten. Han var impulsiv, men inte om det kunde leda till att han åkte fast. Han var benägen att ljuga, kanske även när det inte behövdes. Gärningsmannen uppfattade sig själv som väldigt macho. Han var förmodligen tatuerad och han var beväpnad hela dagarna. Han hade kanske gått ut högstadiet, men hade troligtvis inte börjat på college. Om han hade försökt börja på college hade han misslyckats. Disciplinen hade varit för hård för honom och han hade hoppat av. Gärningsmannen var intelligent, men han var benägen att inte lyda auktoriteter. Han hade skolkat ofta i skolan. Han kunde ofta vara högljudd och störande. Han föredrog antingen manliga yrken som framhävde honom som man, eller jobb där han fick manipulera människor. Han kunde till exempel vara en lastbilschaffis eller en säljare. Gärningsmannen hade svårt att behålla ett jobb, men lätt att få ett nytt, så hans CV borde vara fullt av många korta anställningar. Som barn var han ofta svår att kontrollera och som barn avskydde han disciplin. Gärningsmannen kissade i sängen, kanske ända upp till tonåren. Gärningsmannen hade tänt eld på saker för att se dem brinna när han var liten. Han hade förmodligen torterat djur som barn. I princip var han McDonald-triaden personifierad. Gärningsmannen kunde ha gjort militärtjänst, men fick med största säkerhet problem med auktoriteter i det militära. Gärningsmannen hade förmodligen en flickvän. Förmodligen var han seriellt monogam med en serie korta förhållanden bakom sig. Han hade svårt att satsa långsiktigt på ett förhållande. Han skröt ofta om hur många kvinnor han hade legat med. Han föredrog yngre kvinnor. Om han var gift var han ofta otrogen. Och han föredrog lättmanipulerade kvinnor. Han körde förmodligen en bil avsedd att imponera på omgivningen, till exempel en sportbil. Han var förmodligen tidigare straffad. Troliga brott som man kunde ha i sitt brottsregister var fönstertittning, inbrott eller ofredande. Om han någonsin hade suttit i fängelse, han har varit en mönsterfånge och betett sig exemplariskt. När han utförde de här brotten så gjorde han det sadistiskt. Han försökte lura med sig kvinnor i bilen och sen hade han torterat dem både mentalt och fysiskt. Och han har hållit dem vid liv för att kunna plåga dem ännu mer. Han ansträngde sig för att lämna så lite bevis som möjligt efter sig. Han var förmodligen intresserad av polisen. Han skulle kunna återvända till brottsplatserna och försöka blanda sig in i utredningen. Människor som stod honom nära skulle inte märka någon skillnad på hans livsstil efter morden. Mindhunters avslutade gärningsmannaprofilen med att ge konkreta råd via ett förhör med en misstänkt. Behavioral Science Unit sa att den som förhörde den här gärningsmannen, han måste kunna fallet fantastiskt bra och han måste ha stor självsäkerhet. Han skulle klä sig formellt och framstå som en auktoritär figur som hade fullständig kontroll över situationen och inte kunde bli manipulerad. Och om förhörsledaren lyckas upprätthålla den här imagen så skulle förhöret gå lätt. Men om gärningsmannen förlorade respekten för honom så skulle det bli svårt. Sen ska vi se när vi hittar seriemördaren i kommande avsnitt om han stämmer in på den här gärningsmannaprofilen. På förmiddagen den 14 oktober 1984 hittades den femte kroppen. Det var bara en vecka efter att Williams hade hittats. Kroppen hittades i en obefolkad del av nordöstra Hillsborough County. Kropparna var alltså utspridda över hela countyt. Hillsborough County är ungefär hälften så stort som Stockholms län. Kroppen hittades återigen i en apelsinodling ungefär 10 meter från en grusväg. Det fanns släpspår från vägen till fyndplatsen. Jag antar att apelsinodlingar är väldigt vanliga i Hillsborough County. Kroppen var naken från midjan och neråt. Kroppen hade placerats på ett guldfärgat överkast. Offrets händer var bundna på framsidan med en röd bandana. Det fanns repmärken på offrets hals, men repen fanns inte kvar på platsen. Och det fanns också en blå joggingdräkt på platsen. Polisen hade inga svårigheter att identifiera offer nummer 5. Hon hade nyligen mördats. Hon var väl känd av polisen. Hon var Karen Beth Dinsfriend, hädanefter kallad Dinsfriend. Hon var 28 år gammal, beroende av kokain och sålde sin kropp i Tampa. Polisen hade ofta haft konfrontationer med Dinsfriend på Nebraska Avenue. Utredningen visade att vittnen hade sett Dinsfriend samma morgon, den 14 oktober, på just Nebraska Avenue, alltså bara någon timme innan hon hittades. Polisen samlade in hårstrån, fibrer och allt annat av intresse som de kunde hitta. Och allt skickades till FBI. Obduktionen visade att Dinsfriend hade blivit slagen i pannan och strypt. FBIs fiberexpert kunde berätta att de hade hittat båda sorterna av röd mattfiber på Dinsfriends kropp. De hade också hittat bruna könshår från en man samt sperma med blodgrupp AB. Det är oklart om sperman matchade de tidigare fynden. FBI kunde också berätta att knoparna på repen hade varit ungefär samma som i de tidigare fallen. Det var högst troligt att de hade knutits av samma person. De bästa bevisen var fortfarande de röda mattfibrerna och däckspåren. Nu fanns det inga mordutredare kvar att ta hand om andra fall hos Hillsborough-polisen. Alla mordutredare, varenda en i hela Hillsborough County, jobbade nu med det här fallet. Seriemördaren måste fångas. Poliser från andra avdelningar fick ta hand om andra mordfall och andra saker som brukade hamna hos mordroten. Tydligen hanterar de också självmord och fall av grov misshandel. Men allt det hamnade nu hos andra avdelningar. 6 stycken vicesheriffer sattes att patrullera nattetid i prostitutionsområdet, främst vid Nebraska Avenue och West Kennedy Boulevard. Andra patruller förhörde så många människor de kunde runt The Strip och sände in förhörsrapporter direkt från fältet till mordrotens kommandocentral. Mordroten vid HCSO gick så långt att de köpte in en persondator i bästa Green River-stil. Datorn användes för att föra register över bilar, nummerskyltar och just förhörsrapporterna från fältet. HCSO gick också ut till allmänheten och varnade: en seriemördare härjar i området. De röda mattfibrerna och de ovanliga däckspåren hölls fortfarande hemliga. Polisen var rädda för att mördaren helt enkelt skulle byta bilmatta eller till och med bil om han fick nys om vad de visste. Offer nummer 6 hittades på Halloween den 30 oktober. Det innebar att 3 kroppar hade hittats under oktober månad 1984. En 71-årig man som rensade dike bredvid väg 301 i norra delen av Hillsborough County hittade kroppen. Det 6:e offret var naken och i princip mumifierad. Förruttnelseprocessen hade gått väldigt långt. Det fanns bara lite hår kvar på skallen. Det var svårt att avgöra när döden hade inträffat, men det måste ha varit ett bra tag sedan. Kanske längre än någon annan av offren som hade hittats. Kanske var det här det offer som hade mördats först. Polisen försökte identifiera offer nummer 6, men det visade sig vara mycket svårt. Det såg ut som att hon hade stryps till döds med ett svart halsband som hon förmodligen hade satt på sig frivilligt, tyckte polisen. Eftersom det hade gått så lång tid sedan offer nummer 6 mördades fanns det ont om teknisk bevisning. Kriminalteknikerna lyckades inte hitta några hårstrån, fibrer eller sperma. Offer nummer 6 kläder hittades aldrig. Det var ju förstås osäkert nu om det här faktiskt var ett offer för seriemördaren. Men både HCSO och FBI kände sig ändå tämligen säkra på att det var den okände seriemördaren som var ansvarig för offer nummer 6 död. Nu hade 6 kvinnor fallit offer för seriemördaren. En polis har beskrivit frustrationen han kände i det här läget. Han sa, citat: "Det var så frustrerande. Vi visste att den här killen skulle slå till igen. Varje dag som gick utan att vi tog honom kom vi en dag närmare en ny död kvinna. Det här var vårt ansvar. Ingen annans. Det var vårt fel om en tjej till dog. Man tänkte inte på någonting annat. Inte på någonting annat alls. De första offren hade hittats på söndagar, så varje söndag kunde man inte koppla av. Även om man var ledig gick man där och tänkte, nu händer det snart. Nu har han snart dödat en till." Seriemördaren var långt ifrån färdig. Det hände ju att seriemördare slutar mörda av alla möjliga skäl, men det gällde inte Bobby Joe Long. I nästa avsnitt kommer han dock att välja helt fel offer. Han kommer att ge sig på Lisa McWay, och det kommer han att få ångra resten av sitt liv. Seriemördarpodden finns på Facebook. Gå gärna in där och likea och prata om fallen med mig och manusförfattarna. Där finns också ett formulär ni kan fylla i för att önska seriemördare, så når ni hela manusgruppen. Om ni gillar seriemördarpodden så gillar ni säkert massmördarpodden. Det är precis samma upplägg, men det handlar om massmördare, alltså folk som dödar 4 eller fler vid ett tillfälle. Den hittar ni på podme.com och den kostar 19 kronor per månad. Första månaden är gratis. Jag finns på Twitter och Instagram. Jag heter Dan Hörning, så jag är lätt att hitta. Jag gör också ett antal andra poddar och idag tänkte jag lyfta fram Fan of History, där jag och Bernie Maupolski gör hela världshistorien från år 1000 före Kristus. Jag vet att när vi talar om prostituerade väcker det mycket känslor. Och jag kommer göra en lång utläggning om prostitution, sexarbetare och andra termer i det sista avsnittet i den här serien. Jag vill tacka alla som sponsrar Seriemördarpodden på Patreon. Jag vill tacka Tripnaha för musiken. Och jag vill tacka dig för att du lyssnar på Seriemördarpodden.
Produceras av I Like Radio. I Like Radio.